Nu så ska jag presentera dagens gäst som är ingen mindre än trefaldigt vinnande komikern Ann Westin.
Nej men tjenare, är det här brudarna sitter?
Vem är du?
Men snälla lilla stumpan, du vet väl vem Ulf Brunberg är?
Ulf Brunberg? Jaha, kul. Men vad gör du här? Alltså förlåt, jag håller på att spela in här. Alltså.
Ja, men jag ser det. Tänk att ni kvinnor kan skapa era egna projekt ändå. Ja, men trots att ni bara haft rösträtt i 100 år.
Ja, men det är kanske en kompensation för det då. Att vi är så självständiga och framåt och briljanta. Men du, jag måste verkligen alltså...
Kissa! Ja, men du, då kan jag ta över din lilla podd här, eller vad det nu heter.
Nej, du får inte ta över min podd.
Du, jag
men vad gör du nu för
ja, men du, jag sätter mig. Ta det bara lugnt så ska du få se. Nej. Men du, förresten, när vi ändå håller på och tjötar så här va. Ja, men vad tycker du om nya saltkråkan som SVT ska göra? Ja, men hade de tänkt att vadå? Farbror Melker skulle vara en transperson eller? Och vadå? Ska Sorven springa runt i hijab eller? Och Stina, ja men vad fan ska det vara? Ja, inte fan vet jag. Det är helt absurt hela grejen alltså. Men det är ju inte lysande om man säger så va.
Nej, jag har ingen aning om hur SVT ska göra om nya saltkråkan faktiskt. Jag har ingen som helst aning. Men du, jag måste verkligen. Förlåt alltså. Ulf, kan inte du bara gå härifrån?
Men gud! Ja, men vad är det för ton, lilla flicka? Ja, men har du inte fått någon uppfostran? Ja, men man slänger inte ut med sin bästa gäst bara sådär.
Ja, men du är ju inte min gäst i podden. Det är Ann Westin som är gästen.
En kvinna? Ja, men du behöver mer en man då alltså. Ja, men också för att det blir hemskt bra, för du är ju kvinna va? Eller, ja, ja det är ju en kvinna. Och om du har en annan kvinna som gäst, ja men då blir det ju nästan feminism. Ja men det är ju inte bra, eller hur?
Ja, vi får ta och avbryta här. Ulf Brunberg kom in och vanhelgade.
Du menar vanhedade den här rapporten? Ja.
Ja, men hur kom du in ens en gång?
Ja, men vadå? Man behöver bara ett stycke dynamit, en liten korv på en lina. Och sen så var ju dörren som rena rama Frans Jägen va?
Tal om att vara kvar i sina gamla stereotyper. Absolut. Ulf Brunberg, tack för att du kom hit.
Ja, men det var nära, hallå. Och när ni ändå tänker på det, om ni skulle behöva någon som spelar Farbror Melker, ja men tänk på Ulf Brunberg då.
Jag heter Shanti Rydvall Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det, för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, tvista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst 3 tankar under loppet av 2 minuter, för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Shantis mantra.
Ann Westin är undersköterskan som bytte bana vid 40 års ålder. I mer än 20 år har hon underhållit både på scen och tv. Dessutom har hon vunnit pris för årets kvinnliga komiker inte en, inte två, utan 3 gånger. I dagens avsnitt pratar vi om hur pandemin påverkade just henne. Hur hon hittade både kreativiteten och lugnet när alla scener var tysta. Och dessutom ger hon sina bästa råd för att både leva och överleva livet, både på scen och utanför. Ett riktigt härligt samtal med landets främsta komiker och power lady Ann Westin. Hej Ann.
Hej Shanti.
Det är så konstigt när man ska presentera någon sådär.
Ja.
Jag tänker liksom när man
hur börjar man?
Ja, hur börjar man? Alltså det är så när man kör stand-up till exempel. Alltså när man ska bli presenterad av konferensiären. Då är det ju alltid någon som säger antingen fel, eller så är det för kort, eller så är det för långt, eller så är det uttalat namnet helt fel.
Så ja, så kan det vara. Ja. Jag har inte problem att de uttalar namnet fel, men ibland kan de säga så här, och alltså, förr så här, och här kommer en rolig en. Och man bara, ja. Nej, jag har varit med om så konstiga presentationer egentligen, och där jag har tagit över micken själv och så här. Nej, det där, för här funkar inte. Du vet, någon som står så här jättelågt. Ja, hej. välkomna, vi ska ha show nu. Och så pratar de inte i micken. Och, de bara, ja. Och då känner jag bara, nej. Och då tar jag bara över micken och så här. Ja, då kör vi. Nu går jag av, så kommer jag in igen. Ja, och nu kör vi. Och här kommer hon. All is away. Och så kör man. Och så får man ta över för att en del, många tycker att det är obehagligt. Om man inte är van vid mick och sånt. Nej. Vanligtvis. Så tycker man att det är jätteobehagligt att stå där. Och så hör man sin röst för första gången ute i högtalare, du vet. Det är jättejobbigt. Folk pratar förbi. De vill helst skippa mycket och prata förbi. Och det kommer bara ljud så här. Så.
Men hur många gånger har du varit med om dåliga presentationer?
Ja, men om vi säger så här, jag har ju ändå hållit på 25 år. Nu är det 25 år. Och jag har ju ganska många tusen föreställningar bakom mig. Så att några stycken har ju blivit. Som man, där jag har stått innan och bara tänkt, vad är det här för någonting? Det har stått, eller så har jag bara stått och gapskrattat och tänkt, det här är fruktansvärt.
Men vill du bjuda på någon då? Så här, som där du bara känner att vad är det här för någonting?
Ja, jag har en som jag tänkte ja. På. Där de hade, jag har ju en föreläsning också. Och då var det att jag kom till det här stället. Och jag hade fått veta att jag skulle köra stand-up. Och bara stand-up. Och då går den här kvinnan upp och börjar presentera mig. Ja, och nu ska vi få en föreläsning. Någonting. Och, då, och jag tänkte, fick ju panik. Är det en föreläsning hon ska ha? Mm. Nej! Jag har ju bara förberett mig nu för stand-upet. Föreläsning, men jag har inte med mig grejer. Alltså jag har ju bilder och grejer. Men, och du vet, jag fick sån panik i huvudet. Mm. Och sen så kände jag, nej, jag, de har sagt stand-up. Jag får försöka, eller ska jag blanda det på något sätt? Fruktansvärt kallsvettig känsla. Och upp på scenen och bara, hej, jag heter Ann. Och börja på ett sätt som jag aldrig brukar börja. Mm. Och det blev ju så där början. Men sen, och de blev förvirrade för de hade hört föreläsning. Och så kom jag och sa, jag ska köra. Och så fick jag liksom rodda till det där på något sätt. Nu kommer stand-up och att de var med på premisserna. Och efteråt så, när jag gick av så, för jag stod hela tiden de här 40 minuterna och tänkte, är det en föreläsning? De måste tänka, vad är det här för något? Men då gick jag, nej, jag ville skoja lite, sa hon då efteråt. Jag sa, men var det en föreläsning skulle ha, sa jag efteråt. Och hon bara, nej, jag gick ju, jag tänkte jag skulle skoja lite. Jag vet inte om det riktigt gick fram. För att publiken visste inte om det var en föreställning eller en föreläsning eller om det var så. Alltså det blev jättekonstigt, blev det. Mm. Väldigt svårt, men det kom sig så småningom när de gick med på premissen och så här, jo men hon ska skoja hela tiden, då blir det, då funkar det.
Hon kanske ville köra lite så här freebase stand-up.
Nej, men jag tror hon ville vara lite rolig själv och hade tänkt ut innan och då kände jag bara, gör inte det, tänk inte ut utan att tala om det för mig. Mm, tänk inte ut saker som du inte... Alltså den där paniken man har när man står innan och tänker, ska de ha en föreläsning?
Ja, den är hemsk. Ja. När de säger fel.
Hon kunde ha sagt så här också. Och nu ska vi föra en föreläsning på engelska. Då hade jag bara oh, hemskt. Hello. Yes.
Well, hello, I'm very fun to be here. Hello, hello.
Very fun to be here. But I don't know in English.
Och knacklig engelska också.
Fruktansvärt. Jag är inte, min engelska är inte ju topp heller. Så det hade ju blivit hur konstigt som helst. Men som sagt, jag gillar inte när någon presenterar en, alltså ska skoja själv och hålla på. Gida, säg bara, för många säger, det här har jag tänkt, ja, för jag säger, hur har du tänkt presentera mig? Det här har jag suttit och skrivit här. Ja, då stryker du det och det och det och det och stryker du. Och så får du bara säga, säg bara, här kommer Ann Westin, så tar jag hand om resten själv. Mm. Alltså att ju enklare de får, desto bättre är det. Mm. Men det finns ju de där som ska hålla på och skoja till det.
Ja, hela tiden.
Och man känner, gör inte det.
Jag kommer ihåg en gång när jag var i Malmö och giggade. Mm. Jag var i början av min karriär. Då var jag i Malmö och konferensieren kom fram till mig hela tiden, typ 4-5 gånger, och frågade hur man uttalar mitt namn. Och då säger jag, Shanti Rydvall Menon. Shanti Rydvall Menon.
Hon, hur svårt bara, okay, kan det vara att säga det? Jag förstår inte.
Ja, nu kommer det till det roliga. När hon går upp på scen och jag är sist ut. Ja. Hon får ju hjärnsläpp någonstans. Det är 500 pers i publiken. Det här var på den tiden då vi fick ha fullsatt i publiken. Då, för er som inte... Ja. Plats på scen för kvällens sista komiker. Ge en stor varm applåd till Tja Tjallralra!
Tjallralra. Jag tror du skulle säga Chianti.
Någonting, men det blev bara ju. Tjallralra fick jag heta. Så jag gick upp och bara, ja det är jag som är Tjallralra. Tjofade Ittan Lambo. Och så garvade ju folk liksom. Du, vi hade ju en pandemi. Ja. Förra året, ja. Som ändå som har fortsatt.
Den är ju fortsatt, den är ju
den fortsätter, den vill inte ge sig. Det är som en så här...
Nej, och det är därför det är en pandemi.
Ja. Det är som en jobbiga släkte, som en jobbiga släktingen på släktmiddagen som aldrig vill gå hem.
Precis, som fast man har gått och lagt sig och sova. Och,
och han är fortfarande nere i köket och härjar och tar all ens alkohol och liksom spelar kort med sig själv och sådär. Eller på poker eller vad det nu är. Men hur har pandemin påverkat dig? Som komiker? Och...
Ja, hur har den påverkat? Först, alltså jag glömmer ju aldrig där i mars där förra året, 2020 då. Så det var ju då helt plötsligt en vecka, jag höll på att filma och vi var tvungna att bara, nej alla får åka hem, jag filmar i Ulricehamn med Helena Bergström. En film som kom på Netflix.
Ja. Får du berätta mer om senare?
Jag får berätta om det senare. Och i alla fall, och då var det bara åk hem och så jag kom hem och sen ringde till, eller jag fick mejl hela tiden och plingade i telefon och så här, inställ, vi ställer in nu, nu ställer vi in alla jobb. Jag tror på den där, alltså på en vecka så ställdes hela våren ställdes in. Hur mycket jag, och jag bara, va? Alla jobb borta. Och sen tänkte jag, ja men det blir bra till sommaren kommer det ju, då hade jag ju jobb också. Och sen dröjde det inte länge så bara, bling, bort. Mm. Då var alla sommarjobb borta. Och man får tänka om, jag trodde ju aldrig det skulle vara så länge då. Så tänkte jag, men gud, alltså att det tar så... Sen blev jag också först i början, tänkte jag, det är väl lika bra att få den där skiten, så är man immun sen.
Mm.
Och sen när man hörde om alla som blev så sjuka, så kände jag bara, att den där vill jag verkligen inte ha. Och då stängde jag in mig, praktiskt taget sådär. Och bara satt inne i lägenheten och bara var livrädd.
Mm.
Och blev livrädd och träffa folk och så. Mm. Och då var det ju väldigt sådär, och min dotter och mamma bara, jag kommer inte hälsa på, alltså, och det var väldigt, och det var jobbigt. Det tyckte jag var jobbigt att sitta där. Och man bara sa, gud, ska man sitta själv nu bara och inte våga gå ut, och man behöver ju handla och grejer och sådär. Men då tyckte jag att, nej men då var jag rädd, då kände jag bara såhär, för jag vill verkligen inte ha det.
Mm.
Och sen går det ju längre och längre tid, och så kom sommaren och då blev det ju bättre, och så tänkte jag, ja men då kanske det tar slut då till, sen kom hösten och sen bara, whoop, allting borta igen.
Mm.
Och då fortsatte vi ändå spela in vissa dagar, och då hade man börjat få snabbtester och, alltså, det hade ju börjat, och munskydd och snabbtester och allt vad det, så man kunde ändå genomföra filminspelningen. Och jag blev inte, jag har inte fått covid. Ta i trä. Jag har inte fått covid.
Vilken tur.
Ja, för jag har ändå varit runt personer i filmsammanhang som alla hade haft det eller fått det under, och hade det under tiden vi spelade in, men jag har inte fått det.
Men det kanske har att göra med att du är en så här badass liksom power lady som är helt immun mot skit.
Ja, jag tror det. Jag tror...
Tycker jag i alla fall. Det var min,
jag tror,
min
jag tror så här att jag har en hinna runt mig. Så ja. De här kom inte hit, för fan. Virusen bara, nej, vågar inte.
Du är den här coola tjejen på krogen som är så här. Och covid-19 är det här liksom fjantiga killen som ska gå fram och ragga på dig. Du bara, du
nej,
rör inte
nej,
mig. Du,
nej, redan flera mil så känner man, kom inte hit. Bara. Ja. Så. Nej, men jag är jätteglad att jag inte haft det. Så.
Du har inte...
Och jag har fått min första vaccinspruta.
Ja, men gratulerar, grattis.
Så det känns jättebra.
Hur lång tid är det emellan man tar andra vaccinsprutan?
Jag har ju fått fulvaccinet Astra.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är roligt. Min dotter, ja. mitt ex, han har fått Pfizer.
Okay.
Så att, och det är fint, det är ju det lite fancy vaccin har jag ju hört då.
Mm.
Och min, för min dotter sa så här, men du har, pappa har fått fancy, du har fått fulvaccin. Ja, så säger du det. Jag bara, men det är väl samma skit att spruta in. Ja, men jag fick Astra och det är lite fler veckor på det. Så att, jag ska få min andra spruta 24/6.
Underbart, gratulerar.
09.45.
09.45 också, ja. På vilken vård? Nej.
Vårdcentralen.
Ska man gå dit och stå liksom, nej, som en studentmottagning?
Jag är så himla glad för att, man får det där vaccinet. Sen får man, grejen är att man får ju ändå vara försiktig. Det är inte så att det är 100%, man kan ändå få det. Alltså man ska inte, man får ändå kommer att få vara försiktig ett tag framöver tills det har lagt sig.
Ja, tills det liksom blir kanske helt immuna.
Vi vet, ja, precis, och vi vet inte hur det muterar. Man vet ju egentligen ingenting, utan man får ta, jag tycker man har lärt sig det också. Man får ta en dag i taget faktiskt.
Nej, men jag har inte haft corona. Jag har testat mig typ 4-6 gånger tror jag.
Ja.
Och det sjuka var så här att jag hade en kompis över för några veckor sedan och vi spelade in sketch. Det är Sebastian Hörnell som gör sketcherna i podden och han kom hit och vi spelade in och jag känner bara så här, jag är så yr och jag är så trött och jag har ont i nacken och lite ont. Jag bara känner bara, hoppas jag inte fått corona. Jag skäms ihjäl, tänk om jag smittar honom. Där. Och sen så gick det ju över då, för då tänker jag att det kanske är kristallsjuka, för man kan ju bli yr och liksom så.
Ja, ja.
Så då gjorde jag lite övningar med huvudet och sen så, vad heter det, ringer han mig bara några dagar senare.
Har fått det.
Och har fått corona. Och jag bara tänker, tänk om det är jag. Så jag tar ju då test, har negativ. Och då har jag ju varit hemma hos en kompis som har precis fått barn, ett spädbarn. Jag tänker, gud,
oj, vad
och jag bara paniken i mitt huvud. Bara, tänk om jag har burit men du på det med inga symptom.
Jag tror att du är nog inte den enda som har känt. För jag har ju haft, jag har ringt min dotter åtskilliga gånger och sagt, nej, idag är det nog. Idag är det kört, tror jag. Jag känner i halsen här, det är kört. Och så på eftermiddagen, nej, det var det inte. Och jag har också tagit coronatest flera gånger. Ja, men dels har jag varit inne på sjukhus. Det är också kul. Jag var inne och gjorde en undersökning som jag har fått vänta mig ett par år med en remiss. Och den måste göras. Och jag kom in och sa, men vi coronatestade några dagar innan. Du ska in och göra, för det var lite operation och sövas och sådär. Så då kom jag dit och jag har jobbat på det sjukhuset där jag skulle göra i flera år har jag jobbat där. Och jag känner så här, när jag kommer dit så blir man lite den här tuffa undersköterskan som bara, ja. Och så sitter det en sjuksköterska och hon bara, ja, då ska vi ta testet. Och då sitter jag och pratar och skrattar och säger, ja, jag har ju sett det testet som man drar ner näsan och folk bara, nej, håller på att mesa sig. Hur svårt kan det vara, säger jag. Hur ont kan det göra? Hon bara tittar på henne. Och sen tar den där pinnen och drar ner den i näsan. Nej, men för fan. Jag fick ju nästan, alltså hela ena ögat blev alldeles förlamat. Jag bara, men vad gör? Mitt öga, halva sidan av huvudet är ju helt, har jag fått en hjärnblödning eller? Alltså, hon drog ner den där och skrapade ner i, alltså, och jag bara vrålade. Och då hade jag suttit och kaxat, ja, men jävla mesa, inte klar av en pinne i näsan. Alltså. Och jag bara, fy fan vad ont det gjort. Alltså.
Men det där var ju innan de började testa i näs, för när jag började testa covid-19.
Då testade man halsen.
Då testade man halsen, svalget här. Och sen så började man ta i näsan. Och då var det liksom att då ska man alltså upp med den i munnen, sen inne med den i näsan. Men då får man ju inte byta sen, utan då ska man liksom hålla på sen 10 sekunder.
Skulle du göra det själv eller?
Ja, men jag, precis, jag testar ju på mig själv.
Men du vet, det är hårdare tag om du kommer till sjukhus, då är det hårdare tag. För att jag tror att man när man själv gör test så är man lite sådär. Men de river, det är liksom, det är bara rakt ner.
Man petar ut hjärnan som vi gjorde med mumierna förr i tiden. För att ut hjärnan när man kremerade eller liksom urnor. Man stoppade upp en pinne.
Jag tror faktiskt hon tog en bit av min hjärna. Vad tråkigt. Jag kanske blir mumie som sitter där. Chansi, jag är mumie som...
I och för sig en väldigt rolig serie. Så här, mumierna.
Ja, just det.
Det kan vi pitcha.
Man går till Hudding och ser man av med hjärnan sen. Och sen. Bara går runt.
Så här, jag tänker typ så här, som familjen Rysberg. Att man gör just det fast med egyptierna. Att man så här, du är liksom gamla mormormumier som pratar.
Vad länge sedan jag blev av med min hjärna.
Men får jag fråga, hur påverkade så här pandemin dig med din kreativitet och inspiration och liksom vara rolig och få lust till att stå på scen eller skriva skämt?
Jag kan säga så här var mitt, för att när 2019 var att jag hade jobbat otroligt mycket 2019 och hösten där och vintern Och jag har jobbat så länge så jag kände att jag var lite... Kan erkänna, jag var lite trött faktiskt. Och jag brukar ju alltid tycka att det är så kul att turnera och sådär. Men jag var faktiskt lite trött på resa. Och det var jag förvånad över mig själv. Jag tyckte liksom att det inte var lika kul längre. Det var inte lika kul med frukostarna på hotellet. Jag som alltid tyckte det var så himla roligt och lyxigt. Och...
Vem gör den bästa äggbenedikt? Eller vem gör den bästa äggröran? Scrambled eggs och vilket, ja, vilket hotell? Det är Elite tycker jag. Elite är bäst.
Ja, men de som inte använder... För en del använder sådana här pulver. Och det kan man känna på lite billigare hotell. Att man tar ett äggpulver och gör någonting. Och gör det där. Och det känner man direkt att, nej. Nej.
Och sen är vissa
helst vill man stå att de står en kock på morgonen och bara där i restaurangen.
Precis.
Och bara om man går fram, jag skulle vilja ha lite.
Ja, som är skitsnygg och trevlig. Och
ja,
klar.
Och bara, was it good?
Men på vissa hotell har ju baconet alldeles bränt också. De ligger för länge i den här kantinen. Vilket gör att när man lyfter på det så är det bränt.
Det ska ju vara så här krispigt och härligt.
Och mjukt. Ja.
Jo, men i alla fall, jag var ganska trött då i alla fall. Och då kände jag, så när pandemin kom här så... Efter ett tag, det är klart att jag fick panik först när alla jobb försvann och allting sådär. Men sen efter ett tag så kände jag att det var ganska skönt att vila hjärnan ifrån... Från den här pressen. Mm. Att alltid vara på. Den där, man lever med en... Jag är ju alltid så nervös innan jag ska upp på scen. Man lever med en nervositet som jag upptäckte efteråt nu när det har varit lugnt. Att jag har levt med den här nervositeten i flera år. Och det är ett sätt för mig att känna att nu är jag i jobb liksom. Och den har jag återupptäckt nu då när jag har gjort lite sådana här digitala. Då känner jag så här, där är det där, nu känner jag igen mig. Så, men annars har jag haft det ganska så lugnt. Det har också varit en tid för eftertänksamhet. Vad vill jag? Jag har fyllt 65. Vad vill jag göra resten av livet? Vad vill jag ha? Hur vill jag ha det liksom?
Har du kunnat landa i det också?
Och inte är inte färdiglandad än. Det är jag inte. Men jag känner, jag har fått tillbaks lusten. Jag har gjort roliga grejer. Nu har jag fått filma då med lite youtubare och så. Jag har fått göra roliga grejer under tiden som man har gjort. Och jag har fått tillbaks lusten kan jag känna. Också när jag har suttit och skrivit lite sådär. Så har jag känt att den där roliga lusten har kommit tillbaka. När jag känner såhär, vad kul. Man får kunna sitta här och hitta på vad man vill. Och så. Alltså, kreativitet, den har kommit. Men den har varit död ett tag. Och vissa dagar kan jag känna, nej, jag kommer inte på något roligt. Vad händer egentligen? Det händer ju ingenting. Man kan inte gå och inspirera sig nästa. Jo, det kan man om man vill. Det gäller ju bara att engagera sig lite. Men jag har haft det ganska så lugnt. Jag tror jag har behövt det.
Gud vad skönt.
Att jag känns så här att jag behöver landa och ta ett nytt tag. Liksom, vart det är på väg.
Mm. Det var min morfar som sa det för några innan han gick bort. Så sa han, hans motto var att det är pausen det händer. Det är när man är ledig. När man inte gör någonting. När man inte är kreativ. Utan det är när man är ledig.
Ja,
och man landar i det. Det är då man börjar liksom få tillbaka lusten. För jag tror att om man pushar för mycket. Och bara jag måste göra det och det blir prestationer.
Det är lätt att man tappar lusten. Att man tvingas. För jag har alltid sagt så här, men det är roligt. Och till slut blir det som ett mantra. Så jag måste säga det för att folk får inte tro att jag tycker det är tråkigt. Det är roligt. Och det är ju roligt att stå på scen. Så där. Man kan också bli väldigt trött av resandet och alla förberedelser och så. Och jag tänker på mitt hem nu. Alltså jag upptäckte så här, men jag tycker det är ganska kul att städa när jag har tid att göra det. Nej, men förstår du att man kan liksom... Jag blir så här, när man har tid att göra det alltså. För annars har jag varit så här, nej jag orkar inte. Så står resväskor överallt i hela lägenheten. Och jag känner att jag orkar inte se det. Nej, men lite skit i hörn, nej jag orkar inte. Så där. Och jag har mått lite dåligt av det. Nu har jag rensat på mitt kontor och rensat fint. Det är inte riktigt färdigrensat nästa. Och jag ska bygga om köket, renovera köket. Jag har tagit tag i saker som jag har känt bara förut. Nej, jag orkar inte, jag hinner inte, jag orkar inte. Och nu gör jag det. Och det ser jag fram emot. Och jag tycker att det är jätteskönt för mig. Och min själ.
Gud vad skönt.
Vilket gör också att jag kan få lite ordning i min hjärna. Och göra. Nu när jag fyllt 65 så tänker jag att jag ska ta så mycket jobb som jag orkar med. Och sen ska jag bara ha roligt. För jag vill ha roligt. Det är det jag vill ha.
Låter det. Jättebra. Ja. Låter fantastiskt. Tänk om fler kunde tänka så. Och bara ha kul.
Ja, men...
Nu är det ju åtskilliga år mellan oss två då. Jag är fortfarande liksom lite...
Du är en liten bebis.
Jag är en liten bebis fortfarande. Ja. Nej, men det är ju verkligen så här... Jag är ju fortfarande lite i den här sökande. Vad vill jag och sådär. Och pandemin var ju... Alltså jag blev ju av med jättemycket.
Hela livet är man sökande.
Hela livet är man sökande. Så är
man är i olika perioder i livet och man söker hela tiden.
Ja.
I de perioder man är.
Nej, men precis. Men jag tänkte på, vad heter det... Du sa att du körde lite så här inspelade gig och sådär. Jag har ju också gjort det och jag, för mig har det varit...
Det är jobbigt.
Sådär, det har varit sådär. Men hur har det varit för dig att köra inspelade gig? När det liksom hela grejen med stand-up har försvinnit?
Först så tänkte jag, men gud, hur ska det? Alltså, jag har gjort en föreläsning gjorde jag och den, det blev bra. Och då tror jag att jag... Ja, jag vet att jag fick ställa om mig i huvudet och sen har jag gjort då de här rena stand-up-gigen. Jag har fått ställa om mig i huvudet innan jag går in. Alltså det är som om jag går in i en bubbla där jag ser publiken. Förstår du vad jag menar? Och sen så har jag sagt, nu sist gjorde jag ett för Handelsanställdas förbund. Och då sa jag till de studiokillarna som var underbart, man ska ha bra folk omkring sig. Jag sa, ni får inte skratta, låtsas skratta det här, så, för det blir så konstigt. Mm. Utan skratta bara om ni tycker det är roligt. Bara då får ni skratta. Och sen kör jag liksom. Och så föreställ, och sen tog jag in här och nu när jag stod framför kameran att det här är ju en konstig tid och jag, man pratar om som man känner. Och att ni sitter där och jag är här och jag antar att ni kommer att skratta nu. Jag får ju se det framför. Och sen bara börjar jag, kör jag igång. Och körde som jag brukar, ungefär som man står på Norra Brunnscen. Och så kunde jag nästan höra publiken och känna publiken. Och så såg jag de här två killarna och jag hade en kompis med mig också. Och, liksom, och, se, och så kunde jag bara köra på. Men jag blev så koncentrerad på att det skulle vara bra i kameran också. Men jag kunde köra på och hamna i den där bubblan där jag bara körde på. Där jag hade roligt själv. Mm. Och när jag hade roligt, sen efter fick jag enorm då cred och de sa, de hade skrattat så roligt och, så, och då kände jag, ja men det funkar. Och det är bara att man måste gå in i den där, man får inte tänka här står bara en kamera, utan man måste in i den där bubblan. Känna igen den där bubblan som man är, kommer i när man står framför publik också. Man bara ja, och bara har jättekul tillsammans med publiken. Mm. Och sen vet man inte förrän efteråt då, hade de roligt, men då berättade de här studiekillarna att de hade ju skrattat, och de såg de här rutorna och så att de hade ju garvat, och, det, och då kände jag bara, ja bra, då har jag ju ändå lyckats, och sen fick jag ett jättefint brev efteråt.
Vad underbart. Mm. Jag körde ju ett stand-up-gig nu för några månader sedan för Stiftelsen Västerås, och då var det, vad heter det, det så Zoom-gig då då. Och jag var ju jättenervös.
Direktsändning, ja.
Ja, direktsändning liksom.
Ja, det var det här också som jag gjorde.
Ja, men så. Och det gick bra. Och de garvade och det var jättemånga som tittade och sådär. Och sen så var det då, sista numret, musikframträdandet, var ju Tusse som skulle sjunga. Men de hade ju satt upp honom på LED. Så man såg ju honom sitta i bakgrunden. Inte förbereda sig på det sättet, men han satt och påskpysslade. Det är jäkla gulligt. Han satt med några fjädrar och någon så toalettrulle och så här pysslade. Och jag bara tänkte bara, alltså det här är bara det ljuvligaste jag sett. Han sitter och påskpysslar. Veckan innan hade han vunnit Melodifestivalen. Ja, ja, veckan efter sitter han och påskpysslar och ska göra ett gig. Så. Så. Och sen fick jag en dalahäst som tack för gigget. Och så så att, även om det var Stiftelsen Västerås, men jag fick en dalahäst. Så att,
en dalahäst?
Ja, den står där, den dalahästen där. Den riktiga som ser ut som...
Ja, den röda alltså.
Ja, röda alltså. Ja. Då har jag två dalahästar där. Jag samlar på dalahästar.
Gör du det? Ja, nej, det är två. Jag bara säger, gör du det? Du har hela två stycken.
Hela två stycken. Ja, men det är någonting med gig och så dalahästar och ge bort en dalahäst.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varmt
Välkomna till oss på Är du kränkt eller? Programmet där vi träffar olika gäster som har blivit kränkta på olika sätt. Här får de komma hit och tala ut om diverse hemskheter de har varit utsatta för. Vår första gäst är 75-årige Gert Karlsson från Partille i Göteborg. Välkommen!
Tackar, tackar!
Gert, du skrev in till oss och förklarade att du har blivit kränkt på grund av din ålder. Vill du berätta mer?
Ja, men precis. Ja, men jättegärna. Tack för att jag fick komma hit. Jo, det är så här va. Det är väldigt vanligt att vi äldre blir särbehandlade. Ja, men vi blir förbisedda helt enkelt. Och det gör det väldigt svårt för oss att känna sig som en medmänniska i samhället.
Ja, hemskt. Vill du ge några konkreta exempel?
Ja, men var ska jag börja? Det finns ju så mycket att välja på. Häromdagen till exempel så var det en väldigt lättklädd kändis i skvallerblaskan. Ja, men som såldes mitt på ljusan dagen nere i snabbköpet i centrum va? Ja, men jag har så svårt att förstå hur man kan visa upp sånt i tidningarna.
Ja, det har ju blivit vanligare med mer naket i media just nu. Är det det
va? Du... Nej, naket? Nej! Nej, men det är inte det som är problemet här. Förstår du ingenting? Men det är ju frågan om vem de väljer visa naken. Inte nakenheten i sig. Ja, men hur fan ska jag veta vem hon fröken hippjupp är? Ja, men då sa de till mig, det är någonting som kallas inflation. Nej, influencer. Vad fan är en influencer? Ja, men det är ju bara typiskt räkta till den yngre generationen. Ja, men fan, det är ju åldersdiskriminering. Jag som pensionär, hur fan ska jag veta vem det är? Ja, men när gick vi från gammal, vanligt, hederligt skvaller? Ja, men folk som man visste om. Ja, men jag minns när man kunde se och glädjas utav Leif Loket Olsson likandes i tanga och insmord i potatismos på första sidan. Ja, men där kan vi snacka väsentligt skvaller. Det finns inte en människa som inte vet vem Loket är.
Ja, aha, så kan man ju också se det. Vi går vidare. Vår nästa gäst har förhoppningsvis blivit kränkt på rätt sätt. Eller jag hoppas inte att hon har blivit kränkt, men ja, ni fattar. Jag säger välkommen till Hilde från Gammelby i Småland. Tackar, tackar!
Jo, hon är en sån här influencer, eller?
Vill du berätta för oss, Hilde, hur du har blivit illa behandlad?
Jo, men det ska jag tala om för dig. Att jag satt hemma i min tv-soffa i fredags och avnjöt min dagliga ostkaka och tittade på nyheterna. Och där visade de ett inslag om kungafamiljen och hur viktigt jobb de har med att representera Sverige med våra relationer och andra nationer och fan det heter.
Ja, precis. Jag såg det nyhetsinslaget. Vad var det som gjorde dig upprörd?
Jag var så äcklad, ska du veta, när jag såg inslaget att jag var tvungen att leta in mig på ett forum på sociala medier och skriva om mig. Hur kan de visa detta på nyheterna? Kan de inte tänka på oss som inte är en del av kungafamiljen? Jag menar, jag har ju inte råd att köpa gucke eller gucke 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 brada prada eller vad fan det heter. Jag måste ju snå ut med mina kläder från diverse klädinsamlingar. Det här är ett personligt påhopp gentemot min ekonomiska situation och att jag inte är kunglig. Och detta väljer nyheterna att visa upp för hela svenska folket. Förstår de inte hur pinsamt detta är för mig? Jag kan inte längre gå utanför min dörr för jag är rädd för att grannarna ska titta på mig och tänka, ja, där går Hilde och hon har inget kungligt blod i sig. Det är det vad de kommer tänka, för i fan säger bara.
Ja, det är ju verkligen inte rättvist att inte vara kunglig då. Skönt att du fick komma hit och reda ut det hela. Tack. Vår tredje och sista gäst kom till Sverige redan som liten från Tyskland. Jag säger välkommen till Wolfgang Löffel.
Danke.
Jag kan bara tänka mig vad du har fått stå ut med under dina år.
Ja, mina motgångar har varit många och svåra. Det har varit tufft.
Skällsorden måste ha varit många och hårda.
Ja, verkligen. Men det känns så skönt att hitta någon annan som verkligen förstår. Ja, men under flera år har det varit samma stereotyp som dykt upp. Men nu får det vara nog. Ja, men vi tyskar tas aldrig på allvar. Det är alltid samma gamla visa. Det var en gång en rysk, en tysk och en Bellman. Ja, men varför ska det alltid vara en tysk? Ja, men det är inte roligt, nej. Det vore mycket roligare att ha med en fransman till exempel. Ja, men de kan ju inte annat än kapitulera.
Men nu tänkte jag mera på att du har fått höra skällsord som nazist.
En annan stereotyp om tyska är att vi inte har någon humor. Ja, men till och med min egna fru säger detta. Hur kan hon? Jag ska visa, nu ska jag säga er att vi tyskar, vi har visst humor. Här ska ni få höra. Hur snabbt tar man sig från Berlin till Warszawa? Ja, men det går på en tanks.
Nej, nu får vi nog gå in och avbryta. Tack för att ni tittade på veckans avsnitt av Är du kränkt eller?
Ja, det finns också fransmännen. De är ju bara på triumfbågen. Vad är det? Någon slags ost? Jag vet inte. Jag har vina. De äter krullor. Vem gör så?
lyxigt jobb. Alltså. Vi får ju presenter, vi får blommor, ja, vi får betalt, lyxigt, man får träffa människor. Alltså, det är otroligt, otroligt lyxigt
jobb. Och ett väldigt fritt jobb är det ju också. Man har ju en frihet, tycker jag, i jobbet som är lyxigt, mycket lyxigt.
Kan du sakna just den friheten att så här, alltså, när du uppträder och sådär och när du åker iväg och så, kan du sakna själva friheten att du är fri än att vara liksom fast hemma? Även om du försöker
lära dig. Ja, fast nej, jag tänker mer sen när man jobbade med ett vanligt jobb. För man är då i tids, så här, du måste upp 5 på morgonen, du jobbar till klockan 4 på eftermiddagen, du är hemma vid 5-6. Du är liksom, alltså att man hela tiden är uppbunden till, jag kan ju liksom välja så här, nej men nu går jag upp klockan 9, är en jättebra tid. Och så går jag upp och sätter mig, äter frukost och sen jobbar jag lite vid datorn. Och jag kan ju bestämma det, jag kan bestämma själv när jag vill jobba.
Mm.
Och jag har ingen chef över mig så, på det sättet. Sen då kan man ju vara så att jag måste iväg för att jag ska göra något speciellt, filma eller man ska göra något, och man kanske får gå upp 4 på morgonen eller 5 på morgonen för att man ska vara tidigt på plats. Men det är ju lyx, det är ju lyx.
Det är ju det.
Det är lyx.
Men du, jag tänkte på, vad heter det? Du debuterade ju sent med stand-up i livet. Och du har ju en bakgrund att vara mentalskötare. Och sen sadlade du om.
Ja. Fast jag var mentalskötare var på 70-talet.
På 70-talet, ja. Och det är så lång tid tillbaka. Okay.
Det är så lång tid tillbaka. Jag började som 18-åring. Jag började jobba som 16-åring. Men jag, inom vården började jag som 18-åring. När man fick, för man får inte börja tidigare så.
Mm.
Och då jobbade jag på ett mentalsjukhus som heter Lillhagens sjukhus. Och där jobbade jag 6-7 år. Jobbade där.
Mm. Men hur kom det sig att du ville byta till och byta karriär sådär? Jag tycker det är så häftigt med dig att du bara så sent i livet börjar liksom.
Jag hade det i mig hela tiden. Alltså, jag har ju även då när jag jobbade på Lillhagen, jag flyttade ju hemifrån tidigt och ville ju hålla på med teater. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig fram och jag visste inte vilka vägar jag skulle gå. Och så var man ju tvungen att jobba och få pengar till sin lägenhet och mat och allt sånt. Så att då tog livet en annan vändning och sen höll jag väl på med lite så här, teater på fritiden och gick lite kurser och gjorde lite. Och på 70-talet var mycket så här, skapade en dramatikkurs, jag har gått så mycket sånt. Och sen så, när åren gick så tänkte jag, nej men nu vill jag ju verkligen börja med, alltså komma igång med teatern och söka scenskola och sådär. Och så då sökte jag till så här, folkhögskola Kungälv med drama och teaterlinje, också jätteflummigt på 70-talet. Men där gick jag och sen så flyttade jag till Stockholm och gick teaterverkstaden. Och så där. Sen hade jag alltid sjukvården, det var det som var födkroken om man säger så. Och sen så sökte scenskolan ett antal gånger, kom inte in. Och sen så kom jag med i lite fria grupper, olika så här, konstiga konstellationer. Så det höll jag på med ganska många år med de här fria grupperna. Och så till slut, men sen fick jag barn, gifte mig, fick barn och då kände jag bara så här, nej, nu orkar jag inte, vi skilde oss. Och då kände jag så här, det här funkar inte. Jag kan inte ta vilka jobb som helst. Jag kan inte, alltså det blev för omöjligt och man tjänar inga pengar. Det blev för mycket liksom. Så jag kände bara nej, nu lägger jag ner teatern helt. Jag var besviken på den och jag kände nej, jag klarar inte av det här. Så då tänkte jag, nu jobbar jag heltid inom vården. Det är väl där jag ska vara, som alla har sagt till mig hela tiden att du, där ska du vara. Så då jobbar jag heltid bara med det några år. Och sen kände jag bara, livet är kort, det springer ifrån mig. 40, vad fan, nu måste jag göra något. Jag håller på att dö här, kände jag i själen. Och då hampade det sig så med allting. Jag hade väldigt tur där, för att jag var beredd på att göra något helt nytt. Jag hade kompisar som jobbade inom teater som sa, men du måste göra det här. Och stand-up var på tapeten då. Och ganska nytt.
Mm.
Och de bara sa, du måste. Det där skulle ju passa dig skitbra. Och det, jag kan säga tack Eva Dahlman som är stor regissör idag. Och hon hjälpte mig med, och hon tjatade på mig att du ska verkligen, hon är en bra castare också. Hon bara, du skulle passa i stand-up. Och jag var så bara, nej men gud. Jag tyckte det var roligt att titta, man kunde aldrig tänka mig att se mig själv där. Och sen tjatade hon mig, och så var det nedskärningar inom vården som jag hade varit med om några stycken också under de här åren. Och jag var så trött på skiten alltså. Och då kände jag bara, nej nu är det dags. Och då sa jag till dem på avdelningen, ja men jag vill ha avgångsutdrag om jag ska gå. För jag hade så många år bakom mig. För de skulle göra sig av med undersköterskorna. Så då ville jag avgångsutdrag och sen så ett år. Och de försökte fiffa där och att jag inte skulle få det. Och det var ett jävla tjafs som jag hade facket med mig. Så jag bara, Ja, till slut fick jag avgångsvederlag ett år. Mm. Och så får jag ett brev som att jag har kommit in på Dramatiska institutet på den här kursen. Och jag bara, men du vet, fatta den grejen. Högsta vinsten, man bara. Jag glömmer aldrig, jag gick genom hela korridoren och bara sa hej då, ni ser mig aldrig mer, ropade. Och det gjorde de inte heller. Jag var så besviken på allting. Så jag bara sa, hej då, ni ser mig aldrig mer, hej hej. Och sen bara försvann jag. Det är en bra film.
Ja, det är en jättebra film ju. Det är en fantastisk film.
Och sen drog jag iväg och sen stod jag där på DI. Jag har det här med i min föreläsning. Jag står där och är så nervös och tänker, vad har jag gjort? Jag är inte galen. Och sen så gick jag ju den här kursen där man fick veta ungefär hur det går till att skriva material och hur det är. Och det var med Babben Larsson och Adman med. Mm. Och sen så gick jag där i 2 veckor. Efter en vecka kände jag bara, du vet så här. Det var som en blixt från en klar himmel. Det här är ju min grej. Mm. Det har ju varit det hela tiden. Jag har bara inte vetat om det. Så. Mm. Och sen så har jag förstått det bara, att det gick ganska bra för mig. Men så uppfattade jag inte när jag var i kursen att det gick så bra. Eller bra. Hon såg, man såg potentialen hos mig. Men sen sliter man ju. Och det vet alla som har hållit på med comedy. Att man får slita. Mm. Det är frågan. Man får slita och kämpa. Och vara envis och tro på sig själv. Och det finns gånger man har gråtit och man tyckte det varit orättvist. Och varför är det så här? Varför får inte jag? Varför får dem? Och mycket sånt och ångest. Och man bara känner så här, jag är misslyckad. Och vad har jag gjort? Men jag var så jag var så såld på det här jobbet. Så att jag var så här bara nästan galen. Jag blev så helt koncentrerad på att jag ska bara lyckas genomföra det. Så efter 3 år, kanske jag fick mitt första gig fick jag efter 1 år som var professionellt. Och då blev jag jätteglad. Då ringde de mig och så frågade om ville åka till Arvidsjaur, tror jag det var. Och med Janne Bylund som då var känd, jättekänd. Och jag bara, ja det vill jag. Har du 30 minuter? Och jag bara, jajamensan. Och bara, vad säger jag? Jag har inte. Vad har jag? 10? Så tänkte jag så här, nej men jag river ihop allt jag har som jag har skrivit. Så blir det nog 30. Men jag sa ja i alla fall och så fick jag ett gage som jag tyckte wow, som undersköterska tyckte jag var fantastiskt, det var inte så mycket. Men det var ändå, om jag jämför i alla fall, så kände jag bara yes. Så jag drog iväg och där var Bylund och vi hade jätteroligt. Och sen körde jag för de här människorna det blev jättekul. Och jag körde i rapidfart för jag var ganska ny. Så man pratar ju och allt jag hade, du vet. Och de skrattade jättemycket. Men jag tror de skrattade mer åt att jag var så galen på scenen. Och jag bara blä, blä, blä. Och jag tror jag körde 20 minuter. Jag hade inte 30. Jag tror jag körde 20 minuter. Och sen kom ju Janne och tog över. Och tog resten liksom. För han hade ju bara, han pratade, du vet. Så det blev så jättebra. Och så började det. Sen började jobben trilla in. Mm. Och då gick det väldigt. Jag har sån där dagbok där det gick väldigt upp och ner i början. Man kunde göra ett bra jobb och man kunde göra ett riktigt dåligt jobb. Och sen var ofta tiden, man hade inte tillräckligt med material. Så var ofta tiden så, åh gud, nu körde jag för kort, nu körde jag för långt, nu körde jag för kort. Och man höll på där. Mm. Men sen efter ett tag så har man ju samlat på sig en del. Och sen började hitta, efter 3 år så hittade jag min persona, man kan säga. Mm. Alltså det jag ville, så som jag visste, jag hade det som mål i huvudet. Så vill jag vara på scenen. Mm. Och det hittade jag efter 3 år. Mm. Av en slump så kom det in grejer som på scenen som jag kände bara, ja men det här kan jag ta till mig. Och sen utvecklades det och sen började folk prata om mig. Alla, och de som man kunde känna ibland kom in i en loge och säga, åh där kommer hon, kass, hon är dålig, hon är kass. Nej men man kan känna när folk bara, åh nej men gud, ska hon
roligt att du kommer, ännu roligare att du går. Ja,
ska du vara med?
Ska du, vad gör hon?
Tänk
här?
Över det.
Ja precis, ska, vad gör du här?
Ja. Men sen när det började gå bra så hörde man folk, och jag glömmer aldrig. Jag var på Berns och då var det 2 killar, komiker. Och jag vet att det kändes, jag kände att de var liksom sådär, att man var inte riktigt med i gänget när man satt i låsen. Och så går jag upp och kör röven av dem. Mm. Alltså jag gjorde så jävla bra gig. Så de bara, wow, och publiken bara, och jag bara kände, yes, det var det. Och det kunde jag känna att, nej men det är precis det här jag vill vara.
Men du nämnde i början att du har gjort en film med Helena Bergström. Vill du berätta lite mer om den? Det är fan, så
imponerande. Hon hörde av sig på mejl och ville ha med mig i en film som heter, den heter Dancing Queens heter den. Och den kommer på, ha premiär på Netflix den 3 juni, tror jag det. Jag hoppas jag säger rätt, vi får kolla det. Mm. 3 juni eller juli. Nej, juni är det nog. Och då kommer den på Netflix. Och det är en riktig feel good, alltså det är en sån där som jag älskar själv att titta på, feel good film är det. Och där har jag en liten roll som var väldigt rolig att göra.
Kan du berätta mer om själva filmen och din roll, eller är det hemligt?
Det handlar, ja, jag tycker, men jag är sån där som kan avslöja, alltså spoila en film. Jag vill inte.
Okay.
jag ser det så bara, ibland när jag får hemliga saker så alltså, är jag så rädd att spoila. Mm. Jag var ju med i det här. Alltså, hela när Sverige bakar. Med ja, hela kändis Sverige ja. Bakar. Ja. Och när de ringde från så fick jag hela tiden säga, säg nu inte hur det hände, vad som hände. Att man någonstans, nej men gick jag åt helvete, du vet. Men alltså,
hade i för jag mycket vitemjöl.
Jag hade så himla. Även att man spoilar någonting. Ja. Det är livet. Nej, jag tycker man ska se filmen, för det är en riktigt god film. Det är det. Och det handlar om dans och lite.
Vad härligt, för jag tror att när det här avsnittet släpps så har den haft premiär. Om det är 3 juni.
Ja.
Så då släpps det här avsnittet på samma dag, tror jag till och med. Så att,
ja, men underbart. Då, gå in och titta på det, för det handlar om dans och och relationer och mys är det. Ja.
Feel good film alltså.
Ja, feel good film.
Underbart, det behöver vi fler filmer av.
Ja, feel speciellt good. Nu. Mm. Feel good och må bra och härligt. Och få skratta också. Det har jag också märkt att folk vill ha mycket skratt nu. Att det börjar boka på lite, kan jag säga.
Ja.
Så jag känner att det finns ett sug efter att få, du vet, skratta så det verkar i magen. Jag älskar själv att skratta. Mm. Jag älskar att skratta. Min dotter, hon har en humor och hon lyckas, hon kan få mig att skratta så in i, alltså så att jag nästan inte tappar andan. Jag älskar det, att få sjuka grejer som man pratar om grejer och så helt plötsligt bara släpper det.
Det är underbart. Ja. Det är bland det bästa som
det
finns.
Det är det bästa.
Men har du lika nära till gråt?
Ja.
Det är den bästa kombinationen.
Jag tror att jag har kommit in ålder också, jag gråter så fruktansvärt lätt. Mm. Alltså jag tror jag har gråtit 2 gånger idag. Men det är för att jag lyssnade på Editha Gruberova som är en operasångerska av rang. Och jag tittade på YouTube där hon sjöng i någon opera där. Och hon är kantatsångare, alltså hon har en världsröst. Hon är fantastisk. Hon är 60-årsåldern och har fortfarande denna vackra, vackra röst. Och när hon sjöng, alltså den rösten var så, gick rakt in i hjärtat på mig. Så, och du vet, så att jag satt helt tyst och min dotter satt på mig och jag bara tyckte där. Och jag vågade inte säga, för jag tänkte hon tycker jag är en jättetönt, men då satt hon också och grät, så att det var ju bra. Båda satt. Nej, jag har väldigt lätt att börja gråta och jag tittar på saker på TV och hur folk har det och sådär, och då börjar jag gråta på en gång när folk har, nej, jag klarar inte av det.
Men det betyder väl att du också är väldigt empatisk.
Ja, jag är det. Ja, jag tror att det är det.
Att man har nära
jag kan sätta mig in i folks ja.
Är inte det en väldigt bra förutsättning om man ska jobba med någon form av konst, att man ska vara empatisk? För jag tänker på de som så här har svårt att känna in, som vill jobba med någon form av konstnärligt arbete, som inte känner, då tänker jag så här, då är det ju, kanske det blir lite extra svårt.
Jo, jag tror att det kan vara en fördel att vara empatisk, men även inom vården är det en fördel att vara empatisk. Jag tror alltid jag har varit en empatisk person, men jag kan också slå om och bli ganska oempatisk, men aldrig, alltså i mitt huvud, men jag är aldrig oempatisk mot folk, så tycker jag inte. Man kan förstå. Det gäller att sätta sig in i andras, hur de känner. Det kan vara svårt ibland. Ibland kan man ju bli så vansinnigt arg på folk, men så kan jag bli så här, ja men varför blev det så då? Jo, men det är ju för att, ja men då bör man tänka på olika sätt. Och så kan man kanske sätta sig in i den där andra personen som var så där dum eller var så, då blir det på ett annat, då ser man det på ett annat sätt. Jag tänker på det om man pratar näthat och så där, alla folk som sitter där och skriver, så tänker man, gud, de måste ju vara så, har ett så tråkigt liv och så besvärligt liv, så att de är tvungna att få utlopp på det, på någon, på personer som de ser, ja men de är lyckade och det, då ska de fan ner i skiten. Alltså, ja. Jag tror att det är väldigt ledsna människor som sitter där och håller på, som känner sig misslyckade helt enkelt.
Det är väldigt tragiska människor som har
ja.
Bara tragiska liksom.
Det är, alltså, vad synd att lägga sin energi på hat. Det är ju otroligt när man kan lägga det på något annat.
Ja, och då kan jag känna att så här, när man väl får hat och sådär, kommentarer och så vidare, det kan ju också slå över till att man måste tvinga sig själv att hålla huvudet högt i liksom bajsvatten. Så man ska det, försöka inte försöka tänka på det och inte försöka Tinder, men det blir också en sån här svår balans.
Men det är svårt när man själv ligger i det här kanske.
När man
själv har tankarna om sig själv och så ska man förhålla sig till det när det är någon som skriver det där som man själv kanske tänker ibland om sig själv. Så skriver någon det, då förstärks det. Och det vet de här personerna som skriver på något sätt.
Mm.
Jag tror att man vet om det. Om jag skriver det till henne så blir hon jättesårad.
Mm.
För någonstans, om du är vettig, så kan du förstå det. Mm. Att du kan såra människor med att vara det. För att de själva har blivit sårade så.
Mm.
Så då använder de sig av det själva. Tror jag.
Mm. Kan mycket väl stämma. Mm. Man hittar den här ömma punkten som man trycker på. Man vet att det här kommer ut hela videon. Ja.
Och det vet man. Att den...
Hur tänker du att man ska vara lite mer så här, tillmötesgående då? I både samtal och sociala medier och sådär. Kan vi lära oss av pandemin på något sätt?
Ja. Ja. Men jag tror att man ska försöka hålla sig... om man har någonting att säga så ska man försöka hålla sig ovanför bajset.
Mm.
Alltså, även om man hatar och det så... Jag kan känna också den där haten, men det ger ju ingenting till en själv och det ger ingenting till någon.
Mm.
Så varför man ska hålla på med det förstår jag inte. Utan jag tror man måste tänka lite, hålla sig själv ovanför det där skiten.
Det är väldigt svårt. Men...
Man kanske tyckte att det här var dåligt, men då kan man skriva det på ett annat sätt. Man behöver inte skriva. Och man kanske inte behöver skriva det alls. Är det viktigt? Vem är det viktigt för?
Mm. Vad får man ut av det?
Hon ska veta om det, ja men... Är det viktigt att alltså man måste tänka.
Ja, men det gäller ju även i samtal också. Alltså
för jag menar, vi är ju människor, vi är många människor som kan tycka saker. Mm. Alla människor tycker saker, men alla skriver inte.
Nej.
Och alla sitter inte där och tänker så. Men jag tror jag kan tänka mig så att mår du dåligt så kan du kanske njuta en sekund av det där. Att få iväg den där skiten. Mm. Men jag tror hur länge du njuter, inte så länge. Utan sen måste du iväg till nästa.
Mm.
Jag tror det är förgörande för de som sitter och gör det.
Det är ju väldigt kortvarigt också.
Ja.
Det är exakt samma sak när man är arg på någon. Man är arg på men man fick inte det gigget, eller man är arg på dem som har gjort en illa och bla bla. Alltså, om man går runt och ältar eller är arg, det är ju bara kortvarigt. Det blir ju inte, man, det kanske är någon njutning
av att
man...
Jag funkar i alla fall så här, om jag har skällt på någon och jag har tappat det liksom, och skällt på någon. Det har inte hänt ofta, men när det har hänt. Så skäms, så mår jag jättedåligt efteråt. Jag kan må jättedåligt efteråt och tycka att det är jätteobehagligt och varför reagerar jag så? Varför lät jag det komma ut på det viset? Och så.
Mm.
Och jag antar att det som jag känner måste ju andra känna också. När man...
Ja, sen kan man ju också, sen så ska man ju såklart, man kan ju säga ifrån och föra en dialog, men när det går liksom som du säger, när det går överstyr.
Ja, men här, när det går överstyr och blir väldigt så man känner, men det där ger inget, det är bara elakt, det är bara, då ger det ju inte. Sen kan man ju berätta saker. Men jag tycker så här, och så kan man hålla en ton som är... Mm. Och då kan man ju ändå ha ett samtal, kanske. På ett helt annat sätt än det där. Det går inte, vad ska man svara? Jag hatar det, din jävel. Tyckte du var kassigt? Vad ska jag svara på det?
Ja.
Jaha.
Ja.
Det var väl tråkigt svar.
Ska jag bättra mig? Eller hur vill du att jag ska bättra mig?
Hur vill du? Jag ska... Du får bestämma. Du får följa med mig till tv nästa gång. Och du berättar. Men det finns alltid folk som retar sig. Och jag tror ju... Ju kändare, ju större du kändare du är och ju mer du är ute där och rör dig själv i sociala medier, ju mer skit får du. Det tror jag. Absolut.
Såklart.
För då tycker folk att du är allmängods, det är bara att köra. Mm. Jag har märkt det här med allmängods. Om man är med i tv så är man liksom, så kan jag känna så att nu har jag väldigt bra människor som kommer fram till mig och säger så här, förlåt att jag stör och sådär. Det är ju gulligt. Men sen finns det folk som bara, hej, bara kan ropa, du vet, när man inte alls heller är i läge. Och så kommer någon och bara skriker till en och säger, hallå du där, jag såg dig, du. Och man bara känner, men inte nu. Och då känner man, och det är samma, jag har ju min färgade lugg och då är man också ett allmängods. Du vill säkert att jag pratar med dig, det tror jag. Och jag bara, nej, jag är ganska blyg, men jag tycker om att ha mitt hår färgat för att jag tycker det är kul själv. Jag blir glad när jag ser mig i spegeln.
Men jag blir också glad när jag ser dig, kan jag säga.
Ja, tack. Och då känner jag så här, men då är man något slags, det är därför jag kan bli så här själv, att, som är blyg. Jag vill gärna ha på mig, jag har färgglada kläder och sådär, och då blir man också ett allmängods. Alltså man blir så här, så fort du vill, folk tycker, ja men du syns ju, så då får man väl tilltala dig hur som helst och säga vad som helst. Och jag tror att det där finns.
Men du, vad har du för framtidsplaner nu här? Hur ser det ut för dig under resten av året?
Gud, framtidsplan.
Vad drömmer du om?
Dröm,
kan man säga.
Gud. Ja, vad har jag för framtidsplaner? Jag har... Nu har jag ju börjat få in lite... Nu har det börjat komma in jobb till hösten och sådär. Mm. Och så att då lägger jag mitt krut på det och tycker att det ska bli kul att få stå på scen igen. Mm. Bara det är en framtidsplan. Att få stå på scen. Och sen så får jag se... Jag har en show som jag har samlat otroligt mycket material. Jag har inte kommit loss riktigt i... Som ska bli rolig, men det kommer handla om sjukvården. Mm, och allting som är inom sjukvården. Och jag håller på att samla på massa saker. Om hur det funkar med saker och ting. Och...
Podden heter ju då Shantis mantra.
Ja.
Och jag vill fråga dig, vad har ditt mantra genom livet varit för att komma dit du är idag? Har du något mantra?
Har jag en mantra? Jag har nog ett mantra. Det är klart du klarar det. Jag tänker jag har lite olika mantra. När jag har suttit i bilen när min ex har kört mig till, han kör ju mig till gig ibland. Så när det är jobbigt att ta sig till och så. Då brukar han säga, ska du inte säga det där vanliga? Då brukar jag fälla ner den här med spegel där, i framsätet. Och då brukar jag säga, nej men titta så nej men vad gullig hon var då. Då brukar jag säga, det är jag, det är jättehärligt att säga till sig, nej men vad söt hon var, så söt. Och då blir han glad och så blir jag glad. Och så sitter man där. Men annars ska jag säga, Ann du klarar det, du klarar det, du klarar det, du klarar det, du sätter det, du klarar det. Mm. Det är nog ett mantra, tror jag, något som jag kan stå bakom scenen och säga också. Du klarar, du fixar det här.
Det låter som ett väldigt bra mantra, ja. Riktigt så här tufft mantra. Mm. Så det är ni alla där ute som hör, du klarar det, du klarar det.
Du fixar det.
Du fixar det. Mm. Jättebra.
Och var snälla.
Och var snälla. Absolut. Tack så mycket Ann för att du ville vara med i min podd.
Tack för att du ville.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.